In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så då drar jag omedelbart mitt vapen och ropar åt honom: polis, stanna, jag skjuter. Alltså det här är då landets förra statsminister, partiledare för Socialdemokraterna och statsministerkandidaten för kommande valet som pekar ut och misstänkliggör en enskild opinionsbildare. Alltså det är extremt odemokratiskt att göra. Nu under 2 veckors tid så kommer det här området vara en säkerhetszon då. Det kommer vara massa poliser där och de kan visitera personer. Ni har ju lite, är det, jag måste bara fråga, är det medvetet, är grafik kopplat till podden? Den är så boomeraktig.
Grafiken?
Ja, att det är som inklipp, det är inte så mycket omsorg. Är det bara liksom tidsbrist eller är det medvetet?
Det går så här, det är bara att vi är totalt värdelösa
på
produktionen. Ja. Brist på omsorg, det är brist på kompetens skulle jag säga.
Våran. Vi får ju klippa bort det här när du klagar på podden. Men, men för att lära mig någonting.
Vi är så svaga för kritik.
Det ska jag. Men vad syftade du på? Tänkte du på bara bildskärpan eller på allt liksom?
Nej, jag tror bildskärpan och ljudet är utmärkt. Det är bara grafiken alltså, som var inklippt. Jag såg till exempel
liksom, texter och sånt.
Ja, texter och du tror senast att ni tackade medlemmar så var det som inklippt så där.
Det är så kul. Ibland så dyker du vet inte ens vad grafik är
liksom. Ibland
nej, exakt.
Har vi börjat eller?
Ja, alltså vi är högst tveksamt om vi kommer ta med något av det här, men vi ska i alla fall börja med att presentera dig, Fredrik Kärrholm från Moderaterna.
Tack så mycket.
Skitkul att ha dig här.
Hjärtligt välkommen till Oskyddat samtal här.
För detta polis också.
Ja, precis. Så jag har varit i samma yrke som Filip i lite mer än 10 år på olika befattningar. Började jobba i yttre tjänst och bland annat jobbat på det som tidigare hette Rikskriminalpolisen, det som nu heter Nationella operativa avdelningen. Mm. Jobbat mot grov organiserad brottslighet och var även ett tag vid Rikspolischefens kansli. Försökt jobba med nationella lednings- och styrningsfrågor.
Men då var du ändå väldigt högt upp inom polisen får man väl säga.
Ja, men jag hade aldrig en så hög grad utan jag jobbade i olika typer av stabsfunktioner kan man säga.
Vad var det som fick dig att sluta då?
Det var egentligen ingenting som gjorde att jag sökte mig bort från polisen. Jag trivs väldigt bra i polisen. Det är ett yrke som jag kan rekommendera alla att söka till. Men att jobba som polis hela livet tror jag blir mindre och mindre vanligt. Eller tror, det blir mindre och mindre vanligt. Och jag tror också att det kan vara sunt att lämna polisyrket och sedan kanske komma tillbaka med andra erfarenheter och perspektiv. På samma sätt så tror jag också nu när jag är i politiken att det kan vara sunt att personer inte jobbar som politiker hela livet. Utan att man växlar mellan olika verksamheter. Så att jag var lite inspirerad av personer i min närhet som startade och drev företag, startade ett säkerhetsföretag. Det gick väldigt bra, men det blev relativt kortvarigt eftersom jag då hade den stora äran att bli invald i riksdagen 2022.
Är det något du märker skillnad på typ alltså, en riksdagsledamann som är, du vet, vad kallar man det, broiler, som har gått ungdomsparti i vägen bara och kommit in när de är 25-30, och någon som har, eller de som har kanske arbetat eller är äldre, alltså, är det något man kan märka en skillnad på? För det snacket kan man ibland höra. Alltså.
Jag tror nog att det kan vara ganska svårt om man bara liksom, ska gissa sig till, har den här politiken haft någon, har någon annan yrkeserfarenhet eller inte?
Är det viktigt då?
Men man kan säga som så här, de flesta politiker vi har som sitter i riksdagen på nationell nivå, de flesta har i princip inte gjort någonting annat förutom att vara i politiken.
Ja, det är vanligast också kanske.
Och ser man på vänstersidan då, så är det ju många som har haft en bakgrund i arbetstagarorganisationer. Vilket på sätt och vis i princip är ett politiskt arbete. Och det där tror jag kanske är ett problem. Jag tror att vi skulle få jag tror Sverige skulle må bra av om vi hade fler politiker med en ordentlig både utbildning och yrkeserfarenhet.
Ja, det var väl min teori. Mm.
För normen förr var väl mycket mer så att då hade man haft ett vanligt arbete innan och sen blev man politiker. Så det är väl ganska nyligen som du har blivit karriärist, väl? Är det inte så?
Du, det är en bra fråga. Jag tror att under de senaste decennierna så har det nog sett ungefär likadant ut.
Sen i och för sig då, så någonstans kanske vi går mot det här Donald Trump och Reagan, så att det kommer liksom någon från dokusåpa och blir politiker, kanske inte heller så bra.
Nej.
Balans där.
Var det någon särskild anledning som gjorde att du sökte dig till just Moderaterna och vid det tillfället? När...
Ja, det var absolut ingen slump, utan när jag började jobba som polis 2009 så insåg jag ju omedelbart att det systemet vi har i rättsväsendet för att bekämpa brottsligheten är fullständigt otillräcklig. När jag åkte ut med äldre kollegor och vi grep brottsaktiva individer, så kunde ju då mina kollegor personnumret utan till, för de hade plockat samma person så många gånger. Och sen slår man in det här personnumret i systemet, och då har du dels misstankeregistret, så du ser hur många liksom aktuella misstankar finns det. Och så finns det något som heter belastningsregistret, där du kan se hur många gånger den här personen dömd och liksom för vilket brott och till vad blir påföljden. Då kunde du ju se att en individ var dömd, alltså det kunde ju vara 20, 30, 40 gånger individen var lagförd för
den
brott.
Den veckan liksom.
Och sen så var det 10-20 aktuella misstankar. Och du har säkert sett individer där liksom det här är låga siffror, där det är ännu mer.
Ja, precis. Jag känner igen det där 50-60 vet jag ju någon gång, som ändå, ja, i BR, och så har de ju säkert 27 i MR. Liksom.
Det är, precis, så lagförd 50-60 gånger, 27 pågående misstankar. Ja. Och då är det så här, jag tror ju på att människor kan få en andra chans, men kanske inte en 20:e chans.
Det måste finnas någon gräns där. Just
det. Någon form av gräns. Och så att jag hade förmånen att få ett vikariat på Svenska Dagbladets ledarsida, och började publicera med den offentliga debatten och skrev om att vi behöver skärpa straffen rejält. Och då, nu snackar vi alltså 2009, 2010, 2011, 2012, då var ju det liksom en radikal
uppfattning. Ja,
och populism, va? Skärpa straff. Mm. Så kommer det minska brottsligheten? Trams, det var liksom alla som var hyfsat allmänbildade visste ju att straffskärpningar är ju liksom helt meningslöst. I värsta fall så kommer det öka brottsligheten. Det var liksom den föreställningen många levde med. Nu har ju tyvärr brottsligheten de senaste 10-15 åren utvecklats på ett väldigt dramatiskt sätt. Och när man ser då att vi har brottsaktiva individer som är utgör en direkt livsfara för hederliga medborgare, som skjuter och spränger, så helt plötsligt så har ju då fler insett att nej, men det kanske ändå är en bra idé om vi låser in de här.
Men då har de sagt det öppet och bett om ursäkt och verkligen tagit på sig att de
just har det, de, precis, nej. Och att dessutom, som jag gjorde många år, påtalat att det finns den här typen av gängproblematik som är på väg att växa fram. Det finns en koppling till utanförskapsområden och så vidare. Det var ju också rasism.
Yeah.
Så att jag var ju både alarmist och rasist i många år. Sen kom ju verkligheten i kapp. Moderaterna har ju alltid stått för, liksom, det har ju varit partiet för lag och ordning. Och under regeringen Reinfeldt så gjorde man ju vissa straffskärpningar. Som i och för sig jag tyckte man behövde gå mycket längre. Men vid partistämman 2021 så fattade man med stor enighet ett beslut i partiet om att tog fram en ny plattform för ny kriminalpolitik. En typ av kriminalpolitik som jag till fullo sympatiserar med. Och då bestämde jag mig för att det här vill jag vara en del av och försöka förverkliga. Helt enkelt.
Men det var Svenska Dagbladet som snappade upp dig och ville att du skulle skriva för dem, eller?
Ja, precis. Jag började, gick en skribentutbildning. Samtidigt som jag jobbade som polis så studerade jag kriminologi på universitetet. Och sen så gick jag en utbildning som hette Svenska Nyhetsbyråns skribentskola. Så fick jag ett litet gig på Smålandsposten och Svenska Nyhetsbyrån. Och sen delade vidare då till att jag fick ett vikariat på Svenskans ledarsida en sommar.
Men bara det här hatet och så, och bli kallad allt det där, hur tog du det och hur jobbigt var det, om man ska vara ärlig?
Ja, men då var det ju väldigt jobbigt. Mm. Men man ska komma ihåg att fram till slutet på 2015 så var det extremt stigmatiserande att på minsta sätt kritisera den alldeles för höga invandringen, kravlösheten och slappheten i kriminalpolitiken. Det var ju områden som var tabubelagda.
Jo, jag glömde bort att vi män inte pratar känslor, men om man säger så här, hur tror du, vad är det som gör att du pallade liksom, eller att du klarade av det, eller att du ändå tog den, vad ska man säga, fighten, eller stod för det du trodde, kan man?
Ja, nej, men jag, helt enkelt för att jag såg ju hur den politik som fördes, som vi bara tänker kriminalpolitiken, hur det skadade människor. Och hur människor både förlorade livet, fick men för livet, fysiska, psykiska trauman som helt i onödan. För att mycket av den här brottsligheten, det här dödandet, det här lidandet skulle kunna undvikas med en annan politik. Så det var väl mycket av min drivkraft handlade väl i någon mån om omsorg för människor som helt i onödan drabbades av den här brottsligheten. Och gör det än idag naturligtvis. Men också att stå upp för det som faktiskt är rätt.
Jag tycker det är rätt intressant nämligen att folk har liksom svårt att hålla många tankar i huvudet samtidigt. För att det som det tvistas om är huruvida...
Jag gör mitt bästa här.
Liksom hårdare straff förebygger brott på de vänster. Men det som är väldigt tydligt är om man spärrar in människor som mördar andra så att de inte kan mörda fler, ja, så kan de inte begå brott. Alltså det är så enkel matematik den delen. Ja. Så att, men att det är så svårt att få fram det, att det är så svårt att få att greppa på de vänster.
Ja, ja. Och som vi har haft i Sverige under lång tid med ett system med väldigt milda påföljder, det har varit inriktat på rehabilitering. Det har ju inneburit att brottsoffer har inte fått upprättelse.
Nej.
Människor som är utsatta för brott har liksom inte känt att de har fått rättvisa. Gärningsmannen då, som ofta är en farlig individ, har man heller inte låst in och skyddat samhället ifrån. Istället har den personen fått en kort frihetsberövande påföljd som har syftat till rehabilitering. Och så har det varit väldigt dyrt och det har inte fungerat. Så brottsoffret har inte fått upprättelse, det har inte blivit något samhällsskydd, gärningsmannen har inte blivit bättre och blivit väldigt dyrt för skattebetalarna. Så att vi har ju haft ett uselt system. Och det, nu sker ju en enorm förändring och i verklig mening ett systemskifte. Där den här typen av väldigt farliga individer, högaktiva, kriminella personer som begår grova brott helt enkelt ska låsas in under väldigt lång tid. Och i den mån rehabilitering fungerar så fungerar det bättre om individen är inlåst under en längre tid.
För det är liksom ytterligare en aspekt som du tar upp där som man ibland glömmer, att det är så här att det handlar om att skipa rättvisa. Så oavsett om det är bättre för den som har begått brottet eller inte att rehabilitera sig lite, så måste man ju känna i samhället att alltså, straffet mäts upp emot brottet. Liksom. Ja. Har du mördat någon så ska du inte komma ut efter 3 år. Liksom. Alltså, det, så här, det är helt orimligt. Då faller ju allt förtroende för rättsväsendet. Liksom.
Ja. Och om vi tar till exempel en flicka som blir utsatt för en överfallsvåldtäkt och kanske bor i en ort som Växjö. Och gärningsmännen döms till några års fängelse och sen kommer ut efter det. Hon känner att hon inte fått rättvisa. Hon kommer också få det väldigt besvärligt i sitt liv för att hon vill inte möta den här gärningsmannen på gatan. Och så kanske det blir så att hon tvingas flytta från staden där hon har vuxit upp och bor och lever i. Alltså det är en enorm orättvisa.
Mm.
Så att det här, just den här rättvisa aspekten är någonting som vi under väldigt lång tid har underskattat i Sverige och som också är en liksom väldigt viktig del av det här systemskiftet.
Vad borde man konkret göra nu för åtgärder för att liksom göra systemet bättre?
Nu
om du fick all makt liksom.
Ja, om jag fick all makt. Om jag hade varit justitieminister så hade jag vidtagit de åtgärder, exakt de åtgärder som Gunnar Strömmer gör nu.
Mm.
Och jag är ju en del av den moderata justitiekommittén i riksdagen som jobbar väldigt nära med Gunnar och justitiedepartementet. Och det man gör är, alltså nu kan det här samtalet bli extremt långt om vi ska gå in på alla detaljer, men några viktiga saker som sker är ju att utgångspunkten i svensk straffmätning har varit att man utgår från minimistraffet i straffskalan, och nästan alla straff som utdöms balanserar på så att säga minimistraffet. Istället så ska ju i normalfallet straffet utgå ifrån någonstans i mitten av straffskalan är ju rimliga. Så att förändra straffmätningen så de utdömda straffen oftare då hamnar någonstans i mitten av straffskalan är en väldigt viktig reform. Samtidigt som dagens mängdrabatt försvinner. Idag om du dör vid samma tillfälle, den här gärningsmannen som har 27 misstankar, får bara fullt straffvärde för det grövsta brottet vederbörande döms för.
Mm.
Sen blir det en väldigt kraftig rabatt. Vilket också får praktiska implikationer. För det innebär att personer då som har 27 misstankar och är misstänkt för ett relativt grovt brott kan ju fortsätta begå massa småbrott medveten om att det här kommer inte få några konsekvenser. Det kommer inte leda till någon ytterligare påföljd när jag väl blir dömd här om några månader. Också att det blir skärpt straff för upprepad brottslighet. Så i Sverige har vi fram till nu, om du först begår ett brott, döms för det, sen begår ett likadant brott, så innebär det inte per automatik att du får ett skärpt straff.
Mm.
Vilket också så att säga är kontraintuitivt om man ser till rättvisa. Om du gör någonting mot mig och jag blir irriterad och säger så här, men gör inte så där, jag tyckte inte det var schysst. Okej, säger du, förlåt liksom. Och sen gör du exakt samma sak igen.
Mm.
Då kommer jag ju bli väldigt mycket mer förbannad. För att det är en förvärrande omständighet att upprepa ett dåligt beteende. Så att det sker en lång rad reformer nu som innebär att vi får ett system som blir mer rättvist. Men som också innebär att vi skyddar samhället genom att vi skärper vissa straff. Och bland annat då inför dubbla straff för gängkriminella.
Mm.
Jag var faktiskt här igår och diskuterade med hemma hos en polis som bjöd på alldeles mycket sprit. Och han hade en fråga till er som polis. Vad är vitsen med visitationszoner? Är inte det bara liksom, för att folk ska tycka att man gör något eller liksom helt meningslöst?
Han tyckte det var symbolpolitik.
Ja, så heter det.
Mm. Ja, men grejen är så här att om det är så att det finns en stor risk för att det ska ske ett våldsdåd i ett område. Och så ser det ut. Om vi tar till exempel det här finns ju det skulle lika gärna kunna hända här, men risken är ju större att det händer i så kallas utsatta områden där det finns kriminella nätverk som är mer etablerade.
Mm.
Och om man då vet att här pågår en konflikt mellan, vi kan ta en historisk konflikt, så vi kan ta dödspatrullen i Rinkeby och Husbys hygiener. Och sen har det skett ett mord och då vet man att risken är väldigt stor för ett hämndattentat. Och då etablerar man tillfälligt en visitationszon. Och det innebär att man skapar en högre polisiär närvaro i ett område. Och man gör det här, man meddelar här offentligt så att alla vet om det här. Nu, under 2 veckors tid, så kommer det här området vara en säkerhetszon då, som det egentligen heter. Det kommer vara massa poliser där och de kan visitera personer. Och det krävs väldigt lite för att de ska göra det. Det får ju till effekt, är tanken, att det rivaliserande nätverket kommer så att säga undvika att göra någonting. Eller man höjer tröskeln. Så att syftet är ju att det ska avskräcka. Mm. Så syftet är ju inte att man ska använda de här zonerna för att hålla på och visitera massa människor. Det ska ju inte bli som det är flygplatskontroll. Det är alltså inte syftet. Mm. Utan syftet är bara att du ska ha en hög polisiär närvaro under en tillfällig tid, ha utökade befogenheter och på det sättet så att säga kyla ner konflikter och förebygga våldsdåd. Vilket är väldigt, väldigt viktigt för att de här våldsdåden som ofta sker i offentlig miljö är ju en direkt livsfara för alla människor som bor i det aktuella området. Och nu har det ju liksom cirkulerat en, framförts en hel del kritik mot det här. Men min erfarenhet som polis när jag har jobbat i utsatta områden, det människor framförallt önskar sig, det är fler poliser som ingriper mer resolut mot de kriminella. Jag har så att säga aldrig någonsin hört någon hedlig person i de här utsatta områdena som liksom tycker att det ska vara färre poliser med mindre befogenheter, utan min bild är att önskemålen är rakt motsatta.
Mm. Mm. Många av dem kommer ju från militärdiktaturer, så de är vana med mer hårdare tag från liksom, poliser. Så att jag upplever också det när jag varit ute och jobbat i de områdena, att varför gör ni inte mer? Liksom? De kastar stenar på er, varför... Mm.
Ni vet ju vilka de är. Ni vet, de hänger ju där vid tunnelbanan i gången. Ni vet ju att det är de som är kriminella. Varför gör ni ingenting? Då får man ju förklara liksom att jo, men det pågår liksom förundersökningar och det krävs en konkret misstanke och de har rätt att vara här. Men nu är det faktiskt så här också att nu så tillkom det en ny lagstiftning här från och med 1 februari som kallas för preventivt vistelseförbud. Så att om du har individer då som har kopplingar till kriminella nätverk och det finns vissa andra kriterier, så kan åklagare besluta om att de individerna får inte uppehålla sig på en viss plats.
Mm.
För då när du har ett gäng på 10 personer som regelbundet kanske uppehåller sig utanför en skola eller vid en tunnelbanenedgång, några har precis kommit ut från fängelset, andra är så att säga inte häktade men misstänkta för brott och pågår en förundersökning. Så hänger de ju där och dels så innebär det en fara, återigen, för att det kan ske liksom en skottlossning och människor kan drabbas. Men det är också så att det är individer som ofta så att säga, utsätter näringsidkare, butiksinnehavare i närheten för brott och obehag, och människor blir rädda av deras närvaro. Så då ska åklagaren kunna besluta att vissa individer inte får vara på en plats och då kan polisen se till då väldigt enkelt att ja, de får inte uppehålla sig där. Så att det sker, just nu så sker det en lång rad av reformer på det kriminalpolitiska området som jag tror kommer få en väldigt stor positiv effekt i att både minska brottsligheten och öka tryggheten.
Det får man ju verkligen hoppas.
Men om du är eller var rasist och nazist och populist och sådär, om vi går tillbaka bara lite, om frågan satt på det här, varför valde du inte SD?
Snyggt formulerat.
Tack så
mycket. Om jag var det, nej. När det kommer till just kriminalpolitiken, så är Moderaterna och Sverigedemokraternas politik relativt lika. Men det finns skillnader. Och där upplever jag bland annat att Moderaternas kriminalpolitik är något mer genomtänkt. Jag har själv haft förmånen att på ett hörn bidra till den arbetsgrupp som arbetade fram den här omläggningen i kriminalpolitiken som beslutades 2021. Jag kan ta ett konkret exempel, det här att Jim Åkesson var ju nyligen ute och föreslog då att man skulle kunna frihetsberöva personer utan misstanke. Då måste man ju stanna upp, men vad betyder det? Utan ska inte ens finnas en misstanke? Ska man bara ta någon person slumpmässigt då från gatan? Nej, det är nog inte det han menar. Han menar nog att det ändå ska finnas någon form av misstanke rimligtvis. Men att frihetsberöva någon liksom bara på grund av att det finns en misstanke, för misstankar kan vara felaktiga.
Mm.
Det är därför så att säga vi har ett system att vi utreder brott, personer blir åtalade och så får man en rättvis prövning i domstol. Och det skapar ju en rättssäkerhet. Vi skulle kunna tänka oss att vi hade en situation i Sverige som liknade mer den i El Salvador. Då kanske det skulle vara nödvändigt att i högre utsträckning tumma på rättssäkerheten och vidta mycket mer drastiska åtgärder. Jag ser inte att det behovet föreligger, utan nu kan vi så att säga skärpa lagstiftningen, ge polisen mer befogenheter, se till att personer blir inlåst under längre tid utan att vi behöver tumma på rättssäkerhet, som kanske innebär att du har kepsen bak och fram och mjukisbyxor.
Man vill ju gripa honom och stoppa honom i fängelse.
Blir du frihetsberövad här när du går ut från porten? Det är väl ett svar på frågan, att jag tycker att Moderaternas kriminalpolitik är lite mer genomtänkt. Sen så är det ju så att när det kommer till andra politikområden så är ju Moderaterna mer ett klassiskt högerparti, medan Sverigedemokraterna är lite mer ett mittenparti och i vissa frågor mer orienterade mot Socialdemokraterna, skulle jag säga. Mm.
Vad heter det? Det jag märker, för jag upplever att på kort tid så har ju häkten och fängelserna blivit smockfulla mer eller mindre.
Ja.
Så det har gått väldigt fort. Och det är ju på ett sätt bra, men det är ju inte egentligen bra att det är fullt. Eller, alltså, förstår
nej,
jag menar.
Det är ett misslyckande. Och Morgan Johansson, när han var justitieminister, då skröt ju han om att häkten och fängelserna var fulla. Då menade han på, ja, men titta här nu på hur bra vi sköter polisen, hur tuffa vi är mot brottslingarna. Nu är häkten och fängelserna. Det är alltså ett misslyckande att man inte har byggt ut systemet. Och att det har blivit fullt, det beror ju i hög utsträckning på att brottsligheten har förvärrats. Så vi har mycket fler grovt kriminella som blir häktade och dömda till långa fängelsestraff. Så den platsbrist vi har här och nu, den beror i grunden på att den föregående regeringen inte byggde ut fängelsesystemet och tillät brottsligheten att bli värre. Sen kommer vi behöva mycket, mycket fler platser i fängelset än vi har nu, just i och med att vi skärper straffen och människor alltså inte kommer bli utsläppta lika tidigt som tidigare. Så att från att vi har ungefär 6 000 platser på anstalter och häkte så behövs det uppemot 35 000.
Hur ska man budgetera för det då? Hur löser man det?
Ja precis. Och vilka kortsiktiga och långsiktiga lösningar har man för det? Liksom, vad gör vi nu för att få mer plats? Liksom?
När det kommer till finansieringen så kommer det lösa sig. För att vi har i Sverige, vi har ett enormt högt skattetryck. Och vi slösar skattepengar på massa onödiga saker. Så staten kan hushålla mycket bättre med pengar, både sänka skatten och kunna finansiera en utbyggnad av fängelsesystemet. Den svåra frågan är ju att hinna, så att säga, genomföra det här i praktiken tillräckligt fort. Och där har man ju nu redan då sett till att man inför så kallad dubbelbeläggning, våningssängar. Så på Kumla och alla andra anstalter nu så sätter man i våningssängar i cellerna. Man förtätar också med liksom tillfälliga baracklösningar. Sen att bygga riktiga anstalter tar tid. På lite kortare sikt så kommer vi också hyra fängelseplatser i utlandet.
I vilket land då?
Det är inte klart ännu. Det pågår en utredning.
Nordkorea.
Det är tveksamt.
Du sa det, på tal om skatteslöseri så går det väldigt mycket pengar till public service. Bland annat Henrik Jönsson tog nyligen upp det här programmet Analextas som går på SVT, som våra skattepengar går till liksom. Tycker du att det är toppen?
Är det du som finansierar Henrik Jönsson som redan är miljardär?
jag tycker det är bra med public service, men jag anser personligen att man skulle kunna banta public service rätt rejält. Och den där typen av program som du nämnde, kanske typ Kanal 5 kan göra.
Jag tänker, för vi som är kulturutövare, vi kämpar ju hela tiden mot subventionerad kultur liksom, ja. Som får pengar från staten liksom. Det gör ju bara att det blir svårare liksom. Från oss, ja, dessutom. Vi betalar våra konkurrenter liksom.
Ja.
Det skulle vi helst inte vilja göra.
Nej. Det är en berättigad inställning.
Men ja, nu lyfter du Henrik Jönsson i och för sig, så då kan man ju nästan
glida in på det.
Ja, du har säkert hört om det senaste.
Vem finansierar honom?
Ja, nej, men gällande Henrik Jönsson då, eller Magdalena Anderssons utspel egentligen mot Henrik Jönsson också,
ja, extremt olämpligt. Alltså det här är då landets förra statsminister, partiledare för Socialdemokraterna och statsministerkandidat inför kommande valet, som pekar ut och misstänkliggör en enskild opinionsbildare. Alltså det är extremt odemokratiskt att göra så. Nu är Henrik Jönsson, han är en tuff person, så han står ju upp för sig, han backar ju inte.
Nej.
Men man kan ju tänka sig att personer kan påverkas av att bli utpekade på det där sättet. Och lyckligtvis, nu så var det många som slöt upp bakom honom och liksom stöttade honom. Men om det hade fått en annan händelseutveckling, att istället för då att DNs politiska chefredaktör sa att det här var fel av Magdalena Andersson, upprepade frågan, vem är det egentligen som finansierar honom? Alltså det är extremt ansvarslöst att göra på det sättet, odemokratiskt. Och det här följer ju ett mönster, anser jag, där Magdalena Andersson har lite liksom tveksam inställning till demokratin. Jag själv blev till exempel förtalsanmäld här i höstas. En uppenbart politiskt motiverad anmälan av Jamal El-Haj. Han anmälde ju mig med ett syfte, och det var ju liksom att få mig att tystna i min kritik, skrämma mig. Det var ju så här, ren lawfare som det kallas. Och då hejade ju Magdalena Andersson på det här.
Det har gått riktigt bra för Jamal al-Haj sen dess. Alltså. Oj,
nej, det gjorde inte det. Det var lite ett strategiskt misstag där på den här sidan, tror jag.
Om vi backar lite grann, för vad var det du skrev någonting som gjorde att han anmälde det? Vad var det du skrev där som drog igång allting, om man säger så då?
Så Jamal al-Haj hade ju då under många, många års tid vid upprepade tillfällen deltagit i sammanhang med Hamas-koppling och flirtat med Hamas-sympatisörer. Tror år 2004 så dog en av Hamas grundare och stora ledare, Sheikh Yassin, om jag inte minns namnet fel. Och då var det någon form av sorgeceremoni som han då deltog på. Och det är ett av en lång rads exempel i många, många år.
Och samtidigt fick vi lära oss i förra avsnittet att de är en välgörenhetsorganisation, Hamas. Jag förstår inte riktigt problemet.
Nej. Och sen då så blev det ju väldigt uppmärksammat den här konferensen förra året. Men det var ju bara ett exempel i en lång rad. Och det här är ju det här är också väldigt omdömeslöst. Och menar jag då på att det är en säkerhetsrisk. Och varför är det en säkerhetsrisk? Jo, det är för att han legitimerar våldsbejakande islamistiska krafter. Alltså det här är ju närmast att likna med som om jag då hade deltagit i olika nazistsammanhang. Att jag hade gått på en sorgeceremoni för någon stor nazistledare som hade avlidit. Som riksdagsledamot då så ger jag ju den rörelsen legitimitet. Tvärtom så behöver vi riksdagsledamöter som tydligt tar avstånd från alla former av extremism. Så då sa jag helt enkelt att han är en säkerhetsrisk och att han är olämplig som riksdagsledamot. Och istället då för att möta mig i en debatt och diskussion om det här som det liksom fungerar enligt svensk demokratisk tradition så förtalsanmälde han mig, vilket alltså aldrig tidigare har hänt att en riksdagsledamot har gjort mot en annan ledamot.
Aldrig någonsin.
Det första,
då har du gjort historia. Liksom.
Jag skulle vilja säga det. Ja. Men vad exakt skulle vara förtalet då? Att lögnen skulle vara att...
Nej, men att han är en säkerhetsrisken då, antar jag. Att,
ja, sen är det ju så här, vi har ju en lagstiftning i Sverige som innebär att du kan dömas för förtal även om du säger någonting som är sant. Det vill säga om du på din Facebook eller på Twitter skriver att en person är dömd för ett visst brott så kan du dömas för förtal.
För det är jävligt taskigt att skriva faktiskt.
Precis.
Men hur
och det kan man ju ha synpunkter på. Så att även sånt som är sant kan utgöra förtal. Men däremot i den politiska debatten så är det ju så att det är försvarligt. Så du får ju säga sånt som är sant, även om det är klandervärt, men det är försvarligt. Och då är det ju rimligen så att vi måste ha väldigt högt i tak i den politiska debatten i en demokrati.
Självklart.
Om jag tycker att någon är ett säkerhetshot så måste jag ju kunna säga det för att upplysa väljarna. Och sen får ju väljarna ta ställning till vilken politiker säger någonting vettigt, vad håller jag med om, och så röstar man i allmän och fria val.
Men menar du att det hade varit en skillnad om Gustav, som inte är politiskt insatt, om han hade skrivit så?
Nej, där tycker jag att medborgare måste ju kunna kritisera politiker. Så att om ni till exempel skulle tycka att jag är ett säkerhetshot, så tycker jag att ni har all rätt att framföra det. Och återigen så får ju väljarna då inför nästa val avgöra om de håller med er.
Ja, eller exakt, han ska kunna ta det som politiker och bara bemöta
precis.
Det.
Så just när det kommer till politiker så måste man ju väldigt tyckligt tag. Det är ju så en demokrati måste fungera. Självklart.
Men var du någonsin orolig eftersom att det ändå är så att man kan dömas fast att det är sant? Då, eller så där? Var du någonsin orolig att fan, tänk om jag åker dit på en dom nu? Liksom?
Är det över?
Nu är det över. Ja. Så jag delgavs inte ens misstanke. Så åklagaren inledde en förundersökning, tittade närmare på det här, vilket jag förstår eftersom en sån här anmälan aldrig någonsin hade har gjorts mot en annan riksdagsledamot från en annan. Men man lade ner det relativt snabbt då. Det som besvärade mig var ju att vad som händer i rättsprocessen är en sak. Men politik i en demokrati handlar ju alltid om vad tycker väljarna. Så att om människor i allmänhet uppfattar att det här verkar skumt, Fredrik Kärrholm är polisanmäld, vad han gjort egentligen? Alltså det är ju en sån sak som stressar mig. Och då när Magdalena Andersson gick ut i Sveriges Radio bland annat och hejade på den här anmälan. Det skapade en viss stress. Och det här jag menar, det var ju väldigt liksom odemokratiskt gjort av henne.
Frågan är, varför finns det en lagstiftning där man kan fällas för förtal när man säger något som är sant? Varför är den formulerad på det sättet?
Det handlar egentligen om att skydda, i grunden om att skydda medborgare. Man kan diskutera om det här är rimligt. Ja. Men säg att du har gjort någonting dumt för 10 år sedan. Mm. Du blev straffad för det, så du har sonat ditt brott. Mm. Du har gått vidare, du har liksom inte gjort något fel igen. Ska någon granne där du bor då få liksom sätta upp ett anslag på anslagstavlan och upplysa alla om det här?
Pedofilin.
Det handlar egentligen om att skydda den enskilde. Men man kan fortfarande diskutera rimligheten i det, för att den här lagstiftningen ser lite olika ut i olika länder.
Nej, men det make sense på någon nivå. Om man tar typ så här Cissi Wallin, Fredrik Virtanen fallet så här, och där fanns det ju inget brott ens, men där blev det ju på det mesta att hon plockade ju upp den grejen att och hon hade anmält honom och fallet hade lagts ner. Och då blir det ju som att ens ta upp en anmälan då. Får man göra det? Jag undrar var gränserna går. För där blev det ju, det förstörde ju hela hans liv liksom. Fastän fallet var rättsligt avslutat liksom.
Mm.
Det är konstigt att man får göra det helt ostraffat. Sen blev väl hon i och för sig, hon åkte väl lite för förtal.
Ja, grovt.
Grovt så det ja. Det
så finns någon typ av förtalslagstiftning behövs ju. Sen kan man diskutera liksom exakt hur den ska vara utformad.
Mm.
Men en sak tycker jag är väldigt klar, och det är ju att när det kommer till politiker. Mm. Då måste liksom debatten vara helt fri.
Tak, ja.
Och det är väl fördelen med den här, om det finns någon fördel med den här anmälan som gjordes, var ju att den bekräftar att vi ska kunna fortsätta ha liksom en fri debatt. Och om det hade lett till någonting annat, så hade det verkligen förändrat svensk politik.
Ja.
För att det finns ju många som på betydligt lösare grunder har sagt värre saker om varandra. Mm. Så att då hade domstolarna fått väldigt mycket att göra med 349 riksdagsledamöter.
Magdalena Andersson, hon grät ju också när hon debatterade i riksdagen, vill jag minnas, och försvarade...
Hon kallade honom Jihad El Hamas.
Grät hon verkligen i frågan?
Ja, eller skådespelare i alla fall till något. Hon försvarade ändå honom verkligen.
Hon är sämre skådespelare än jag.
Och nu förstår jag det som så har han blivit släppt då från partiet Sossarna.
Ja, precis. Han har blivit utesluten.
Ja.
Och det är ju för att det uppdagades ännu fler omständigheter. Och då var det ju så att han hade ju ringt Migrationsverket och försökt påverka en myndighet i ett enskilt ärende som handlade då om att han ville att de skulle bevilja uppehållstillstånd till en radikal imam.
Mm. Men hur mycket tror du att, för nu har det ändå varit rätt mycket mot Magdalena Andersson det senaste, dels det här mot att man hejar på honom och även nu det här mot Henrik Jönsson, och man, jag läser om att liksom, stödet för henne går ner och neråt nu, alltså, tror du sossarna har någon, lite panik nu i att så här, vi måste byta partiledare, eller hur tror du, alltså, är det så allvarligt liksom?
Jag skulle inte satsa några pengar på att de kommer byta partiledare innan nästa val. Vi får se vad som händer.
Mm.
Men jag blir ju inte förvånad att Magdalena Anderssons stöd fortsätter att gå ner. Hon faller ju verkligen på eget grepp.
Ja, men det också, om igen. Och liksom, hon sa ju i en riksdagsledardebatt, heter det väl? Ja, i partiledardebatt var det ju. Framför mina ögon så sa hon ju inte bara att hon särskilt då skulle backa El Hamas lite grann, utan hon liksom, ingen har gjort mer emot Hamas till och med. Han är deras ultimata fiende, målar hon nu upp det som, till och med.
Mm.
Hon gick ju alltså, det var inte ens...
Det var, liksom, och sen hon, det är verkligen överkompenserat.
Han är bättre än Netanyahu, bara så att ni vet det liksom. Det blir, och nu kickar hon honom.
Ja, så det var inte riktigt sant det där kanske. Nej, det blir mer pinsamt där det är så uppenbart att man ljuger liksom.
Väl överdrift.
Men en flexibel inställning till sanningen.
Men för alltså, jag tänker så här, när poliser eller när tulltjänstemän ska bli poliser eller tullare eller militärer, då måste man ju ändå få en godkänd säkerhetsprövning. Alltså man måste vara godkänd säkerhetsmässigt. Är det samma i riksdagen? För jag tänker bara liksom, om han hade sökt till polisen så tror inte jag att han hade klarat det i och med det bakgrunden. Men det finns ingen sån det finns ingen sån bakgrundskontroll för att bli riksdagsledamot.
Det är kul om du blir gripen.
Utan, ja, men han hade kvoterats bort också för att han är man, så det är ju kört liksom.
Kontrollen handlar ju om att det är väljarnas omdöme.
Det var det mest demokratiska jag hört.
Ja, sen är det ju partiet som internt då väljer vilka kandidater man ska föra fram, vilka som ska stå på listorna. Mm. Men det skulle ju bli en väldigt problematisk ordning om det skulle vara så att det är någon myndighet som bestämmer vilka som få kandidera och inte få kandidera.
Det, ja, jag hör vad du säger. Jag tänker bara rent så här säkerhetsmässigt liksom för landet Sverige i att, att vi vill ändå ha politiker som uppfyller
vissa säkerhetskrav. Men däremot liksom. Så tror jag att det sker en enorm form av säkerhetsprövning av ministrar som okay. är chef över departementet. Och där ska man ju komma ihåg också att riksdagsledamöter vi stiftar ju lagar, men i princip all information man hanterar är offentlig. Så att det är med undantag för försvarsutskottet så sitter man inte på någon hemlig information, och som riksdagsledamot så är du ju inte du är ju inte chef, du styr ju ingen verksamhet. Och det var ju där Jamal El-Haj gjorde ett stort misstag när han ringde Migrationsverket och försökte påverka ett enskilt ärende. Däremot ministrarna, de är ju departementschefer. Och där så sker det någon form av säkerhetsprövning.
Det jag tänkte kolla med dig på tal om säkerhetsrisker sådär. För det är ju lite oroligare tider i världen nu. Det är krig på diverse ställen och vi har ju börjat rusta upp och sådär. Finns det inte en säkerhetsrisk att vi har privatiserat så mycket av elnätet och sådär? Om det är så att vi blir hackade av Ryssland eller sådär.
Ja, nu kom privatiseringarna. Det är bra.
Privatiseringarna är igång. Ja, kör.
Vänta, det bra.
Nej, men det är, man, till exempel här nu så har det stiftats en ny lag när det kommer då till vissa militära fastigheter. Att de får inte säljas till vem som helst. Man kontrollerar den typen av processer. Och man kan ju se det här i ett bredare perspektiv också. Bara liksom det yttre säkerhetshotet. Vi kan även se det inre säkerhetshotet.
Exakt.
Så att bara här för några veckor sedan så avslöjade det sig att Södertälje tingsrätt hyr då lokaler från en fastighetsägare som har kopplingar till Södertälje-nätverket, det vill säga maffian.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så jag tror att både för att minska riskerna när det kommer till organiserad brottslighet och yttre hot, så har vi nog varit lite naiva i Sverige och behöver skärpa olika typer av regleringar.
Vi menar att det måste ju väl ändå vara lättare för en att kontrollera om staten äger ett kärnkraftverk än att en privat aktör äger det. Är det något kinesiskt företag som har det och så sticker de om för att de är på ryssens sida om det blir krig? Liksom. Det måste väl vara säkrare att det är statligt ägt och
hypotetiskt så kan ju den risken finnas.
Så, men är det värt att ta den risken då?
Nej, men det är det man tittar här nu på de här olika delarna. Och där har vi både en försvarsminister och minister för civilt försvar från Carl-Oskar Bohlin som är väldigt medveten om den här typen av problematik och tar den på stort allvar. Och återigen är det ju någonting som har försummats under många mandatperioder. Så det som sker nu på många politikområden, det är ju helt enkelt liksom att städa upp och rätta till allvarliga misstag. Där man egentligen, mycket av det som görs nu, kan man ju fråga sig, varför har det här inte skett långt tidigare?
För här får man ändå säga, det är väl ändå klassisk politik från Moderaterna att privatisera saker och ting, eller? Att det är väl ändå lite erat fel att
jo,
det
alltså, mycket som har privatiserats har ju varit helt rätt att privatisera det. Vem vill idag förstatliga apotekverksamheten?
Gustav Werner.
Exempelvis.
Jag.
Du vill förstatliga apoteken?
Ja.
Vill du förstatliga frisörer? Tror du att det är bättre om
absolut
vi
inte
inför en statliga klippcentraler?
Absolut inte.
Det är gunga, Filip.
Nej.
Bara förhör mig om.
Nej, men jag tycker att man får väl, man drar ju gränserna vid olika ställen. Och jag är inte helt säker på att det nödvändigtvis är rimligt att privatisera apotek. Sen så är det många som brukar säga, ja, kommer ni ihåg när det inte var öppet på helgerna. Och så här. Och det är klart att det var skit, men man kan väl ändra det nog. För det är också så här ett problem att det är massa läkemedel som tar slut och sådär. Ja, det, liksom det inte...
finns ett argument där att de har finns... lite grann med de här. De är så få, de som väldigt få behöver. Som ni då
ja, de som väldigt få behöver för att det inte är kommersiellt toppen och sådär. Så, där. Så det, det finns ju problem med det där också.
Liksom. Och det, tror jag, det där är ju ett problem som man måste lösa. Men jag tror inte att vi löser det genom att förstatliga apoteken. Egentligen kan man säga att allting som staten försöker att lösa fungerar sämre. Om vi tar då så här...
Det är ni ju!
Bostadsbristen vi har i Stockholm är ju en direkt konsekvens av att vi i många decennier har haft politiker som har tänkt att vi ska se till att alla medborgare har tillgång till bra bostäder. Politiker har inte försökt se till att medborgare har tillgång till bilar av hög kvalitet. Mm. Och vi har väldigt enkelt till. Du kan gå och köpa en bil nu i eftermiddag. Och du ser motsvarande när det kommer till sjukvård, skolsystem. Egentligen var du än tittar på så fungerar saker sämre när det ska skötas av det offentliga. Med det sagt så är det fortfarande så att vissa saker bör staten sköta. Jag tycker ju självklart att polisen ska vara statlig. Jag tycker ju självklart att vi ska ha en statlig försvarsmakt och en del infrastruktur bör av olika skäl kontrolleras av staten. Sen kan det också vara så att du har, som vi har i Sverige, en ordning där vi har statsägda bolag. Och det tror jag ofta är en lämplig lösning.
Men är det rättvist att den som har mest pengar ska kunna köpa till sig bäst vård och sådär i ett samhälle?
Nej, men du kan ju titta på många länder där vården är offentligt finansierad. Vi kan ta England som exempel, de har en NHS, men de har då privat utförare. Så att det som, det här, jag kan berätta, när jag pluggade i Cambridge, jag läste kriminologi i Cambridge, så drabbades jag av en liten åkomma och behövde då träffa en läkare. Och eftersom jag kommer då från DDR-Sverige så tänker jag så att de har också någon form av liksom så här krångligt system. Så jag frågar min klasskamrat då, som var en annan polischef, så här, hur kan man fixa en läkartid? Eller så, hur ska man gå tillväga? Liksom, så, vad menar du? Så du ringer en läkare bara.
Mm.
Och han kollade lika frågande på mig som jag hade kollat frågande på någon, om någon i Sverige frågade mig, hur ska jag fixa en klipptid? Så här, vadå, du ringer en frisör? Mm. Och mycket riktigt så knappade jag bara in på Google Maps. Det dök upp massa alternativ. Jag ringde liksom närmaste, fick en tid nästa dag. Och det kostade inte en krona, för det är offentligt finansierat. Men utförarna är privata. Det vi gjorde i Sverige för flera decennier sedan, det var ju att alla som drev privata läkarmottagningar fick inte fortsätta göra det. Alltså de var tvungna, om de ville fortsätta vara läkare, och ta en anställning på vårdcentraler och på sjukhus som kontrollerades av landstingen. Och återigen då, jag skojade lite om, hade vi fått bättre, om med frisörer, hade vi fått större möjlighet, bättre tillgång till frisörtjänster om vi förstatligade alla frisörsalonger? Nej, jag tror inte det. Och jag tror på samma sätt, det var ett misstag att man då förstatligade alla små läkarmottagningar som fanns i Sverige. Och det här handlar ju liksom om de här läkarna i England då, som har sina egna mottagningar. Det är klart att de drivs av att de vill hjälpa människor, det är därför de blir läkare. Men det är också så att de i slutändan av dagen har en familj att försörja och de tjänar pengar, de kanske vill göra en resa. Det innebär ju då att de försöker träffa och hjälpa så många patienter de kan.
Men om det är offentligt finansierat, får de mer pengar då om de träffar fler patienter också i England?
Ja, precis. De får en ersättning. För att det är inte jag som betalar räkningen, utan räkningen skickas till staten.
Ger inte det någon form av incitament då på något sätt att försöka träffa så mycket patienter som möjligt så snabbt som möjligt och göra ett så dåligt jobb som möjligt, för de får ändå pengar?
Det är det här som är fina med konkurrens. Om jag då med min åkomma hade gått dit och liksom upplevt att men den här läkaren var i slarvig och gav inte mig bra vård och brydde sig inte om mig, kommer inte jag gå tillbaka dit. Ja, då kommer jag gå till en annan läkare.
Han kommer få dåliga recensioner också. Men, det är ingen som kommer vilja gå till honom.
Men i Sverige så är det ju så att då försöker jag liksom, då kan man ringa vårdcentralen tisdag, udda veckor mellan 10 och 11. Och sen så får man en tid långt senare. Då står man ju där med mössan i hand och så får man den vården man får.
Ja, men jag håller ju med om att det är helt värdelöst systemet där. Liksom. Ja. Så det är bara...
Men jobbar ni på...
Det kanske är en bättre lösning, det engelska systemet. Ja.
Jag tror det.
Jobbar ni på...
Och det är det man har infört i Sverige, när man har tillåtit privata aktörer inom sjukvården. Så att vi håller ju på att röra oss från ett helt förstatligt system till ett system med fler privata utförare. Och jag tror att det är det bästa, oavsett om det kommer till att tillverka bilar, gummistövlar, klippa hår eller få läkarvård.
Sen så finns det ju mardrömsexempel att andra, jag tror det var väl John Bauer gymnasiet tror jag, som är så privatägt, som liksom satte MVG på massa elever utan att de satt bara och spelade CS på lektionerna liksom, fick högsta betyg och så fick skolan pengarna och så struntade man utbildningen.
Ja, skolsystemet är ju skolsystemet, det här blir ju lite lurigare.
Ja.
Och därför har man ju också nu tillsatt några utredningar och tittat på hur ska det här, för vad behöver vi göra för justeringar i friskolesystemet. Och återigen så tror jag det handlar om att justera skolsystemet så att det fungerar bättre och ändamålsenligt, inte liksom att bara förstatliga rakt av. Det tror jag inte är vägen framåt.
Nej, men visst är det lite konstigt att vi är liksom det enda landet i världen som tillåter skolor att driva som AB liksom. Alltså det är ändå märkligt. Alltså om inte ens USA som är så extremt kapitalistiskt gör det, då måste inte det vara en red flag på något sätt.
Finns det inte?
Du får inte gå med vinst med skolor i USA liksom.
Nej, det kanske är så. Jag ska ju erkänna att skolpolitik är inte mitt expertområde.
Mm.
Så att låt oss återgå till kriminalpolitik.
Nej, man är bekvämt och gött liksom. Ja, nej, men vi har ju ingen koll på något del.
Alltså jag skulle precis säga det, tror du? Men ja.
Men en sak som vi inte ska privatisera är polisen. Mm. Där tror jag vi
är överens. För att?
Ja, för att det statens kärnuppgifter är att skydda medborgarna. Det är statens viktigaste uppgifter. Inre och yttre säkerhet. Och det här är ju ett problem i Sverige, att man inte har fokuserat på de grundläggande uppgifterna som staten faktiskt har. Och om vi talar då, om vi tänker då, för liksom mycket så finns det ju, mycket kan ju privatiseras för att i slutändan finns en konsument, någon som konsumerar en tjänst. Jag vet inte, vem är den konsumerande kunden liksom? Vem ska betala? Inte den som vi griper. Precis, brottsoffret. Och att bygga in någon form av bygga in någon form av vinstincitament i rättsväsendet, det tror jag är väldigt problematiskt. Det kommer inte sluta bra. Jag vet inte om det finns, du som expert på USA, jag tror inte heller i USA att man har något privat polisväsende faktiskt.
Det tror inte jag är det. Och det är just
däremot har man privata fängelser där.
Ja, det har man. Just det. Mm. Men just då, och då är frågan liksom, vad förlängningen av rikets säkerhet slutar, om man säger så. För att blir det krig, så som sagt, militären som är det viktigaste vi har, de behöver ju använda infrastrukturen som järnvägar och sådär.
Ja.
Och, som sagt,
men det har man ju rätt att göra. Ja. Alltså, vi har ju till och med en lagstiftning som så att försvarsmakten i händelse av krig kan ju ha rätt att använda din privata bil.
Bil, just det.
Att du måste ställa den till förfogande.
Det är väl folk som har fått lite meddelande kring det senast. Alltså, vi kommer att ta din bil om det blir krig. Jag tror att det är någon som har rapporterat det till mig. Det tänker man inte på, men det är klart det är så.
Mm.
Det är väl då man får förhindra. Det är svårt att flytta på en järnväg. Det är ingen som packar ihop den och drar. Liksom. Vissa resurser kanske privata aktörer kan sticka med dock från landet om det skulle bli säkerhets...
Är du rädd för Ryssland eller på anfall eller på krig?
Jag tror man ska ha väldigt stor respekt för att vi... Vi har ett allvarligt säkerhetsläge. Jag ser det som oerhört viktigt att Ukraina går segrande ur den konflikten som nu sker med Ryssland. Vad händer annars om Ryssland tar Ukraina? Och vad händer om vi skulle få en amerikansk president som sänder signalen att de nog inte kommer liksom backa upp sina åtaganden som finns i och med NATO. Jag tror det är viktigt att ta de här riskerna på stort allvar och att vi nu, förutom att gå med i NATO, se till att rusta upp vårt eget försvar ordentligt.
Det låter klokt.
Vad tänkte jag på? Jo, polisen och sådär, när du skrev texter och alltså när du jobbade som polis och ändå skrev och sådär, hur togs det emot från polisens sida och sådär, var det positivt eller negativt?
Ja, just det.
Nej, men det var så här, från polisen som arbetsgivare så var det ju varken eller. Och det är ju rimligt för att polismyndigheten, även om man då som anställd i statlig verksamhet har en yttrandefrihet, så kanske det inte så att arbetsgivaren ska heja på det lika lite som att de ska heller försöka och motarbeta det. Från enskilda kollegor så var det ofta väldigt mycket positiv respons. Framförallt om vi backar 10 år, när vi liksom i den offentliga debatten, när det i princip inte fanns några röster för något systemskifte i kriminalpolitiken, så var det ju poliser som i sin vardag jobbade i det här bristfälliga systemet, ville ju såklart ha ett systemskifte. Så där från enskilda kollegor så fick jag väldigt mycket positiv respons. Och det var väl mycket också det som drev mig att fortsätta vara en röst i den offentliga debatten kring de frågorna.
Mm. Men du gjorde också en grej, du låg bakom, läste jag mig till, att jag läste om det förr, med kvotering, att du fick, du får gärna berätta om det var någonting.
Ja, precis. Nej, men, under några år när jag själv blev antagen till polisutbildningen 2007 så bedrev ju polismyndigheten en kvotering. Mm. Och det var ju så helt uppenbart. Mm. Offentligt så sa man inte att man gjorde det. Men om det var då av alla som sökte till polisutbildningen var 70% män, men exakt 50-50 antogs. Mm. Exakt 50-50. Mm. Alltså det är ju liksom helt osannolikt att det kunde bero på någonting annat än kvotering. Mm.
Det låter som det.
Och jag är, oavsett vad det är för verksamhet, så är jag emot kvotering. Mm. Om det brinner i ett hus och min gravida fru behöver räddas, då är jag bara intresserad av att möjligheten, att förmågan hos brandkåren är så god som möjligt, så att chansen att hon blir räddad och överlever är så stora som möjligt. Och då bryr jag mig överhuvudtaget inte om vad det så att säga är för hudfärg, bakgrund eller kön på brandmännen. Jag vill bara att de ska vara så bra som möjligt.
Det är
ett ultimat
exempel som jag återkommer till när jag pratar kvotering. Men vet du, jag har inte riktigt fått fakta om det, om hur mycket brandkåren håller på med kvotering. Har de olika fyskrav som polisen har till exempel på olika kön? Jag bara kollar med dig, för jag har inte riktigt hittat, jag har verkligen letat.
Jo, men det finns fyskrav. Och huruvida de skiljer sig mellan män och kvinnor vet jag inte.
Nej, inte jag.
Men det är rimligtvis så borde det inte skilja sig. Rimligtvis så borde det vara så att här är minimikravet för att bli brandman.
Ja, men...
och sen så antar vi dem som är starkast och bäst. Mm. Och på motsvarande sätt så förtjänar ju medborgarna en så bra polis som möjligt.
Mm. Mm.
Med det sagt så kan det ju ändå vara så att det finns vissa fördelar med att ha fler kvinnor i en poliskår. Till exempel när det kommer till, vi har ett jättestort problem med sexualbrott i Sverige, kvinnor som utsätts för våldtäkter. Men nu har vi ju väldigt många kvinnliga sökande till polisutbildningen, så att exakt kvotera 50-50 finns det liksom inget skäl för, annat än den här ideologiska, matematiska extremfeminismen.
Ja, jämställdhet i utfall
liksom. Och det blir också väldigt taskigt, det blir också väldigt, kvotering drabbar ju också den gruppen som kvoteras. Men om du som man blir inkvoterad till exempel till veterinärutbildningen, för ett tag kvoterades män in på veterinärutbildningen. Och då kommer ju dina kvinnliga studenter kanske titta snett på dig, för så här, förtjänar du verkligen att vara här?
Ja, man blir ju avskydd och med brist på kompetens. Liksom.
Så jag tror liksom att det är kvotering för bara en lång rad negativa konsekvenser med sig. Och därför så valde jag att uppmärksamma det här. Och det, long story short, så slutade det med att polisen erkände inte någon kvotering, men erkände en positiv särbehandling. Och upphörde med
det. Det är Gustav vill ha, just det.
Just det. Ja. Men som du säger där, för du gav ju ändå liksom det starkaste argumentet, att det är någon form av kompetens då att vara kvinna inom polisen i vissa sammanhang, typ att prata med någon som har blivit utsatt för ett sexualbrott och sådär. Men jag tycker brandman är ett väldigt bra exempel på det andra, för där finns det, när fyskraven är så här, det är verkligen liv och död, så här, kan du få ut någon ur ett hus eller inte? Då blir det så absurt att låtsas som att det är att kvinnor skulle kunna leva upp till
kommentera de fyskraven. Kommentera om det är någon som är brandman.
Det finns,
någon
som vet sen finns det ju så här, att det är ju inte bara styrka när det kommer till att vara en duktig brandsoldat, utan det handlar ju om simultan förmåga, det handlar om att
det är bättre på.
Det handlar om att vara snabbtänkt. Det kräver intelligens. Det handlar om att behålla lugnet.
Mm.
Att det liksom inte panika och kona.
Mm.
Och det innebär ju att du kan ju ha det finns ju många kvinnor som jobbar i räddningstjänsten som på liksom ha konkurrerat ut män som har varit starkare. Och det är ju helt rätt. Men det jag menar är bara man ska ju ta fram en kompetensprofil och värdera olika egenskaper och sen bara anta den individen som är bäst helt enkelt.
Men min följdfråga på det var i alla fall om du tycker att polisen har blivit bättre, sämre eller att det bara är samma? Liksom.
Jag tror att vi har nog fått många mycket bättre poliser i Sverige. Men polisen som organisation har missköts under väldigt många år och stora delar av polisverksamheten fungerar långt ifrån optimalt.
Jag tänkte specifikt förlåt, men på kvotering.
Jaha, att kvoteringen har lett till att polisen fungerar sämre.
Nej, men framförallt om du tycker att du, efter det du gjorde var allt möjligt och minska ärtskärmen, så har, vi liksom, har det blivit mindre kvotering?
Ja, det har det blivit. Mm-hmm. Så det var ju positiva att ni uppmärksammade det här och det ledde till en journalistisk granskning och polisen slutade då att kvotera till polisutbildningen. Mm. Sen så är det fortfarande så att det är fyskraven för män och kvinnor är ju till exempel olika när man söker.
Typ som en
så att det finns ju viss skillnad, men kvotering handlar om att man sätter kvoter. Och då fanns det ju en kvot, det var 50-50. Mm. Så den kvoteringen har upphört. Mm. Och den positiva särbehandlingen är väldigt liten. Och jag tror de kvinnor som antas till polisutbildningen idag ska på inget sätt misstänkas för att liksom vara där på oriktiga grunder.
Men det är en konstig grej med olika fyskrav. Det borde ju rimligen krävas. Om det nu krävs en fysik så borde det vara samma oavsett polis vad den har mellan benen. Liksom. Kan jag tycka att då, den kan ju vara 6 eller 7 av 10 eller vad det är. Men nu är det liksom 7 för män och 5 kvinnor.
Det där om du som man då råkar födas med vissa gener. Du kanske är kortare, mindre muskelmassa och inte tillräckligt stark. Mm. Så blir du då inte antagen.
Nej,
men en kvinna som har motsvarande styrka som du har blir antagen. Det är ju väldigt orättvist tycker jag. Mm. Så att jag tycker det enda rättvisa är ju att ha samma krav på män och kvinnor oavsett om det är poliser eller kirurger eller vad det kan vara.
Jämställda möjligheter. Ja,
ja. Det, för mig är det riktig jämställdhet.
Ja, ställa samma krav. Nej, jag håller med där också.
Självklart. Absolut. Nej, det är, jag har alltid tyckt att det är lite förnedrande. Att, jag hade känt det som kvinna i alla fall, tror jag. Att jag har känt lite förnedrad av att man är inte lika bra. Så man får göra lite lättare tester. Men här, varsågod, du får lite lättare tester. Liksom. För du är inte lika bra helt enkelt. Mm. Så låter det lite grann i min värld.
Och jag menar, det finns ju runt om i världen så finns det ju till den militära elitförband där kvinnor liksom har tagits in, konkurrerat på lika villkor. Mm. Så att det, även om du sätter lika krav så innebär ju det att du kommer ju få duktiga tjejer som tas in ändå.
Ja, det blir svårare för män i vissa sammanhang.
Vi har väl inte fått det än i våra värsta, men i teorin, ja.
För jag tänker, i många liksom jobb där det är mer kvinnor och där liksom kanske så här empati och simultankapacitet och så där är viktigare, det är svårare och liksom, när man ska få in män där och mäta vissa av de förmågorna kanske.
Att det finns ju
män som har brist på empati.
Och män är ju, som vi tittar nu på universiteten, nu har jag inte sett de senaste siffrorna, men det är ju ungefär 70% av alla universitetsstudenter är kvinnor.
Mm. Ja, och det ökar väl bara hela tiden också.
En majoritet av alla domare i Sverige idag är kvinnor. Mm. En majoritet av alla åklagare är kvinnor. Och det är ju för att de som har bäst betyg, de som är smartast, blir antagna till juristlinjen. Mm. Och de som har tillräckligt bra betyg från juristlinjen får sitta ting och kan bli domare eller bli antagna som åklagaraspiranter. Och det tycker jag är en alldeles utmärkt ordning. Om vi har fler tjejer som är bättre på juridik, det är klart att vi ska ha de bästa åklagarna och de bästa domarna.
Det är så kul. Döma och anklaga är det tjejerna.
Men är min flickvän.
Det kan vi verkligen banka på. Alltså.
Hon behöver ingen utbildning för det.
Ja, vad roligt. På det här
du sa att polismyndigheten har blivit, man har behandlat eller man har blivit dåligt skött inom polismyndigheten under lång tid. Tyckte jag du sa.
Nej, men jag tror att polisverksamheten har flera brister som behöver åtgärdas. Man har ju satsat enormt mycket på polisen. Det blir ju tusentals fler polisanställda. Och återigen, det är ju vanligt hårt arbetande människor som betalar jättemycket i skatt. Mm. Och de här skattepengarna går in till polisen. Och då förväntar man sig en output. Det vill säga att när jag ringer 114 14 så är det någon som ska svara om mitt brott ska bli utrett och jag vill se poliser som patrullerar på mina gator så jag känner mig trygg. Tyvärr är det ju så att poliser i yttre tjänst har knappt ökat. I vissa delar av landet, inklusive Stockholm, så har det till och med blivit färre i förhållande till antal invånare. Om man ringer 114 14 så riskerar man att hamna i telefonkö på flera timmar. Det är väldigt mycket brott som skulle kunna utredas, som inte utreds. Så polisen som organisation fungerar väldigt dåligt. Men jag vill vara tydlig med att det finns extremt många väldigt bra människor som jobbar inom polisen, men man saknar rätt förutsättningar. Och därför tror jag väldigt, därför tycker jag det är väldigt betydelsefullt att polisen nu har fått en ny rikspolischef i form av tidigare riksåklagaren Petra Lund, som jag tror och hoppas kan få saker att fungera bättre i polisen.
Mm. Jag bara en fråga jag hade. Vi hade Hanif Bali här, han rosade ganska hårt på den frågan. Men Medborgerlig Samling är ju ett nytt parti. Har du någon åsikt om dem?
Apropå bra och kloka personer, så finns ju väldigt många bra och kloka personer som engagerar sig i Medborgerlig Samling. Jag tror att förutsättningen eller möjligheterna att de blir invalda i riksdagen är försvinnande små. Så att jag tycker det är lite olyckligt att personer då som är kan vara ideologiskt väldigt nära Moderaterna. Det hade varit bättre om de istället engagerade sig och bidrog till Moderaterna.
Just det. Det var nog delvis det han just sa också.
Det var hans
poäng. Men varför gör de inte det då? För jag kan också tycka det är lite märkligt kanske.
Jag upplever att många i Medborgerlig Samling är besvikna på Moderaterna i enskilda frågor och kanske vad Moderaterna historiskt har gjort. Det kan handla om decemberöverenskommelsen, det kan handla om migrationspolitiken som tidigare fördes. Jag engagerade mig i Moderaterna inför valet och kandiderade. Och som alla tänkande människor, när man går med i ett parti, man håller inte med om ett parti till 100%. Alltså då måste man ju starta sitt eget parti. Utan du går ju med. Partier är ju per definition en sammanslutning av personer som i grunden har ungefär samma värderingar och i stort sett tycker likadant. Och sen så samarbetar vi för att kunna åstadkomma någonting. Och om man vill åstadkomma någonting, då är det ju mycket bättre att gå med i några av de etablerade partierna och påverka dem, tror jag, istället för att engagera sig i Medborgerlig Samling. Sen har jag jättestor respekt för de som ändå väljer att engagera sig i Medborgerlig Samling. Det är jätteviktigt i demokrati att det kan starta nya partier och att det finns en politisk konkurrens. Och jag tror demokratin kan vitaliseras av det. Men jag gjorde... Nu var det för mig självklart att gå med i Moderaterna. Men hade jag stått i valet och kvalet, ja, du vet, någonstans mitt emellan Medborgerlig Samling och Moderaterna, då hade jag engagerat mig i Moderaterna för att faktiskt kunna påverka.
Yep.
Ja, det är ju ganska tippat svar. Det är ändå otippat av att det är en del vettiga personer där. Så börjar man fundera såhär, det är Alexander Bar, Paolo Roberto. Det är en del inte de mest folkkära kända vettiga människorna.
Är Paolo Roberto med i Medborgerlig Samling?
Jaha,
okej.
Jaha, okej.
Ja, just det. Nu kom jag på att tänka på en sak. När jag var ny och färsk polis och ringde gällande folk som skulle bli utvisade. Ringde Migrationsverket eller polisens gränsjour och sådär liksom, för att få folk utvisade, så upplevde jag det som att 9 av 10 gånger så fick man ett nej liksom.
Fanns ingen förvarsplats?
Nej, det fanns ingen förvarsplats. Nej. Eller liksom, den här personen ska utvisas, men vi har inget samarbete med det här landet, så att han får vara kvar. Han ska utvisas, men han ska vara kvar. Och för mig bara, va? Alltså, det gick inte riktigt in. Men nu har man ju lärt sig hur det funkar, att så kan det vara. Men det jag skulle säga, de senaste månaderna bara, så upplever jag att nu när man ringer så är det tvärtom. 9 av 10 gånger så finns det förvarsplats och de ska utvisa. Det känns som att det är väldigt mycket mer positivt till att nu ska vi utvisa folk, alla som ni ringer om. Men är det någon lagändring som har skett? Vet du?
Det har gett ett väldigt tydligt uppdrag till Migrationsverket att bygga fler förvarsplatser, och man har fått pengar för det. Det är väldigt enkelt. Det handlar om politiska beslut och politiska prioriteringar. Anledningen till att det har varit förvarsplats är ju för att den tidigare regeringen har varit helt ointresserad att lösa problemet. Och det är ju bara ett av många. Många tänker så här, vissa kan ju vara lite okunniga eller fraktade, men det spelar ingen roll vad det är för regering, vad det är för skillnad. Det är jättestor betydelse. Och det du nämner är ju en sån skillnad. Hade det inte varit för maktskiftet 2022, så hade det fortfarande varit brist på förvarsplatser idag.
Så det är påtryckningar från den
nya... Nej, påtryckningar. Utan varje år så skrivs något som kallas regleringsbrev. Så får varje myndighet en uppsättning uppdrag. Och det första regeringen gjorde var ju att man, bland det första man gjorde var att skriva nya regleringsbrev till alla myndigheter. Mm. Och då fick Migrationsverket ett prioriterat uppdrag att helt enkelt se till och bygga fler, skaffa fler förvarsplatser.
Ja.
Och pengar till det.
Ja, det känns så tråkigt bara att veta om att det skulle kunna ha gjort så mycket det skulle kunna ha gjort så mycket
absolut
tidigare, men
allt,
man inte prioriterat.
Allt bra som görs nu hade kunnat ha gjorts för många, många år sedan.
Bättre sent än aldrig.
Ja, det är bra att du har en positiv här.
Ja, men jag tycker det känns väl, är det inte positivt att du ser förändring då? Blir du inte på bättre humör av det?
Nej, det är ingenting hjälper det.
Jo, det är klart att det är en positiv sak att se att det händer. Det behöver inte ens handla bara om utvisningar, men att se att det händer saker. Det grips folk och det utvisas folk. Det känns bara lite grann tråkigt att man skulle kunna ha gjort det tidigare. För det är inte någon stor lagändring som har gjorts, utan det är lite grann bestämmelser.
Sen så kommer man ju som polis kommer man ju snart se att personer man griper som blir lagförda, att de också försvinner. Jag kan ta ett konkret exempel. För bara några år sedan så var det ju fortfarande ett års fängelse för grovt vapenbrott. Så att när man tog någon grovt kriminell på stan som hade vapen på sig, så blev de inte, man kunde inte ens gripa dem, de blev inte häktade. Man tog vapnet, så tog man ID, man skrev upp deras personnummer, höll ett kort förhör, fick de åka vidare. Sen har man ju då successivt skärpt det här. Så nu är det ju automatisk häktning, så att alla som blir påträffade med vapen tar med både vapnet och låser in personen. Men för bara några år sedan så var det fortfarande ett års fängelse, och då blir man utsläppt efter 2/3. Så det betyder alltså att du kommer ut efter 8 månader. Nu med de ändringar, vi skärper minimistraffet för grovt vapenbrott, det blir dubbla straff för gängkriminella, vi tar bort mängdrabatten, för många som döms för till exempel grovt vapenbrott har ju samtidigt gjort sig skyldig till andra brott. Det kan vara narkotikainnehav, det kan vara våldsamt motstånd eller hot mot tjänsteman, och då kommer de få fullt straffvärde för de 3 grövsta brotten. Så vad innebär det här i praktiken? Jo, att vi kan se framför oss att många kanske kommer få en bra bit över 10 års fängelse utan möjlighet att släppa sig förtid. Det kan man jämföra med 8 månader. Alltså det här är en enorm skillnad. Och det är också det här som skapar behovet av fler fängelseplatser.
Kanske du sa, men är det infört eller är det på G?
Det är infört successivt. Så att man har redan skärpt, vi har redan skärpt straffet för grovt vapenbrott. Det skedde vid årsskiftet. Minimistraffet. Sen under mandatperioden så kommer det införas dubbla straff för gängkriminella. Och sen så kommer dagens mängdrabatt att tas bort. Och att du blir släppt efter 2/3. Så det här är riktigt kraftiga straffskärpningar som vi aldrig någonsin har sett tidigare i Sverige. Och jag är helt övertygad om att det kommer ha effekt. Mot bakgrund av det Filip sa tidigare när vi pratade om att du har individer då som är liksom lagförda 20-40 gånger och har liksom 20-27 öppna misstankar. När de sitter inlåsta så kan de inte begå brott. Och jag tror också bland många... Det handlar om unga killar, ofta i förorten som har vapen. Du vet, när en polare försvinner iväg 12-14 år och får sitta i en hyrd fängelsecell i Litauen, då tror jag nog att en del kommer tänka till en gång extra innan de själva liksom glider runt med vapen på sig.
Ja, det är verkligen avskräckande exempel.
Häkterna som är fulla, tänker man att ni vill införa våningshängar även i häkterna eller?
Det kan ju vara svårare, för att ofta sitter man ju häktad för
med restriktioner
att,
och sådär.
Ja, med restriktioner. För att man inte ska kunna föra ut information eller störa utredningen. Och då om man sitter med någon som sen släpps tidigare, så kan ju den personen ta med sig information ut och liksom uppdrag ut. Och på motsvarande sätt, om du sitter med någon som blir häktad senare, så kan ju den personen ha information som förs in. Så att, det är nog svårt i praktiken.
Ja, man behöver ha det separerat.
Ja. Nej, men för det är mycket som låter bra i, men alltså, det behövs ju verkligen strängare straff och hårdare tag generellt. Sen vet jag bara om att det är så jäkla smockat. Liksom.
Ja, men däremot, du kan ju också sitta häktad på grund av flyktfara om man inte ska lämna landet, eller recidivfara, det vill säga att du inte ska fortsätta begå brott. Så att i vissa fall så skulle man kanske kunna ha våningssängar även i häktet.
Hur ser du på det för övrigt att liksom slå upp sådana CCTV-kameror och sådär överallt som man gjort i England? Ja, vore det en dröm för dig att ha mer liksom övervakning? Eller hur känner du?
Jag skulle inte säga att det är en dröm.
Drömmer om 1984.
Det är Fredrik och drömmer om. Liksom.
Alltså det finns ju vissa illvilliga personer som tror att jag och andra vill införa en total polisstat och övervakningsstat. Alltså det handlar inte om det. Det handlar om vissa nödvändiga åtgärder.
Vissa omklädningsrum bara. Just det, bara vissa.
Och nu har polisen till exempel fått i uppdrag att sätta upp fler kameror på allmänna platser. Det handlar både om att avskräcka människor från att begå brott men också kunna utreda brott som man har uppgifter. Jag hoppas ju att vi i framtiden kan få ett samhälle med en mycket lägre grad av brottslighet där vi inte längre tycker att det är ekonomiskt motiverat att ha alla de här kamerorna. Nej. Och där vi faktiskt monterar ner dem.
Men när det behövs såklart att man ska ha dem.
Ja, och det är samma sak vi pratade om visitationszoner eller säkerhetszoner tidigare.
Mm.
Mitt mål är ett samhälle där det aldrig behöver komma till användning. Man behöver aldrig besluta om de här säkerhetszonerna. Det är ju någonstans slutmålet.
För det är så som jag ser det också lite, att det är så här, vi blir ju på något sätt ett mer auktoritärt samhälle på något sätt. Alltså vi rör oss mot det och det behövs liksom. Alltså staten behöver ha mer koll och så här. Men, och det är ju för att det är fruktansvärt liksom, för att man har fuckat upp så mycket grejer. Så som du säger, drömmen är ju att det inte ska behövas sen.
Ja.
Det är inga kameror någonstans, för ingen begår några brott liksom.
Men du erkänner ändå så här efterhand att när vi satt där runt 2015, du och Kim Eriksson och spelade klädpoker nakna liksom och drack whisky och diskuterade politik i Järva. Jag hade rätt hela tiden liksom.
Sen vet jag, så det här med auktoritärt samhälle, alltså, jag åkte kommunalt hit från Birkastan. Och bytte buss, åkte buss, tog två bussar och tunnelbana. Alltså inte vid ett enda tillfälle såg jag en polis.
Nej.
Och när det kommer då att vi ger utökade befogenheter för att använda hemliga tvångsmedel, det rapporteras ju årligen från myndigheten hur mycket man använder det. Och den senaste uppgiften från 2022 var att man hade använt hemlig dataavläsning vid 365 tillfällen. Mm. Och då har vi alltså 30 000 individer som kan kopplas till grov organiserad brottslighet i Sverige. Så att det här liksom med att det är en polisstat och övervakningssamhälle, jag tycker det är kraftiga överdrifter. Alltså vi har en anorektisk polis, vi har extremt klena straff. Så att om det är något vi gör i Sverige så är det ju så att vi normaliserar vår polis och vår straffrätt. Jag tror ingen tycker att England är ett auktoritärt samhälle.
Nej.
Om du åker dit på grovt vapenbrott där så får du ju någonstans mellan 5-8 år. Det där är lite vänsterpropaganda liksom, att vi håller på att skapa någon form av auktoritärt samhälle, utan vi blir ett normalt europeiskt land skulle jag säga. och det här är ju ett problem. Det är liksom, i ett normalt samhälle så har du ju en polisnärvaro, vilket är jätteviktigt, för att om någonting händer och man ringer 112 så ska ju polisen svara direkt och de ska snabbt kunna rycka ut för att hjälpa oss medborgare. Om du har en polis som patrullerar så förebygger det mycket brott. Det finns dessutom en rätt kul studie som visar att bara du ser en polis en gång under dagen så ökar din benägenhet att följa lagar och regler.
Fan, mäter man det?
Ett väldigt roligt experiment var att man, det är ett amerikanskt experiment, men du kan ta en snickersbar eller vad det var, och så lägger du en dollar liksom på en arbetsplats. Och då blir det en massa svinn. Folk tar en Snickers ändå och lägger ingen dollar. Man kanske tänker att man ska betala senare, men så slarvar man. Bara genom att han satt upp en bild på en polis så minskar svinnet och benägenheten att betala för Snickers.
Man skärper sig liksom. Ja. Det är kanske därför det står allt, för jag antar att det inte alltid görs, men det står ju att alla stölder används till polisen. Det kanske är någon grej
där. Det hjälper säkert liksom.
Att man ja, men det står ju det i alla affärer mer eller mindre. Kan man ha en bild
och sen när det kommer till brottslighet, anledningen till att de flesta människor inte snattar är ju inte på grund av risken att åka dit.
Nej.
Alltså risken att åka dit är ju väldigt, väldigt liten. Och de flesta hederliga medborgare är ju väl medvetna om att de förmodligen skulle kunna komma undan i självbetjäningskassan om det blir en kontroll.
Mm.
Och det händer ju ofta att personer så att säga gör ett liksom honest mistake och glömmer att blippa någonting.
Jag snickar till exempel.
Och då,
300 gånger liksom.
Nej, men, och vad blir konsekvensen då? Jo, att det kontrollerande kassabiträdet bara säger, oj, den här var inte betald, oj, ursäkta, och sen så betalas den. Anledningen till att människor inte systematiskt snattar från butiker är ju inte på grund av risken att åka dit eller straffet, utan det är ju för att man vill göra rätt för sig. Man tycker det är fel att snatta. Och det här är ju också grundproblemet i Sverige, varför vi har en värre brottslighet och en ökad brottslighet när det kommer då till gängkriminalitet och annat. Det har att göra med att du har fler individer som inte har några moraliska betänkligheter kring att begå brott. Alltså att, jag tror timlönen nu på McDonald's för en 17-åring är 96 kronor i timmen.
Mm.
Och sen så kan du liksom transportera en ryggsäck med narkotika eller vapen några pendeltågstationer och få flera tusentals kronor för det. Så att det kommer ju aldrig vara att unga personer avstår från att begå brott för att man kan tjäna mer pengar på någonting annat. Eller för att man tjänar mindre pengar på brottslighet. Det kommer ju alltid vara att man vill göra rätt för sig. Och därför är det ju inte bara kameror och poliser som behövs, utan vi behöver ju liksom i vårt samhälle se till att unga personer som växer upp bibringas sunda värderingar och god moral, så att man vill inte vara en del av den här gängkriminaliteten, utan man vill göra rätt för sig. Jag jobbar hellre på McDonald's än håller på med den här skiten. Det är den inställningen som behövs bland fler unga.
Borde vi inte lagföra minimilön för övrigt så att man har bättre incentiv där?
Alltså, vi har ju den här svenska modellen mellan arbetsgivarna och arbetstagarorganisationerna där man förhandlar fram kollektivavtal.
Och eftersom det inte är lag på kollektivavtal. Så,
ja. Ja, alltså jag tycker den modellen vi har i Sverige med kollektivavtal fungerar väldigt bra. Så det ser jag faktiskt inte behov av.
När man använder det. För det är väl det som är lite konflikten nu med typ Elon Musk och sådär. Just för att man har inte lagstöd för kollektivavtal. Men vi nästan alla följer det, och därför så är det så att de mobbar ju honom då, mer eller mindre.
Ja.
Hela den grejen liksom. Vilket typ är rimligt, för att det borde vara lag på det, ja. Tycker jag då liksom.
Ja, om ni anställer någon här, om ni kanske, jag vet inte, om ni skulle bilda ett aktiebolag kring er podd och den går väldigt bra. Och ni anställer någon som fixar lite bättre grafik kanske.
Ja, det är vi.
Då tycker jag ändå det är rimligt att ni liksom får med den personen ni anställer kommer överens om vad ersättningen ska vara. Att ni inte är bundna av någon lagstiftning som kräver att ni måste betala en exakt viss lön. För det kan ju vara på motsvarande sätt också. Det kan ju vara så att det är någon som gör en enkel sak och kanske pluggar och inte har någonting emot att göra någonting till en lägre ersättning. Eller så är det så att ni vill betala mer. Så att det här med lagstiftad minimilön, det tror jag är...
Det är väl mest att vi kan ju säkert hitta någon som kanske är ett fan av oss, och så betalar vi dem 25 spänn i timmen i 70 år eller sådär, och så kan de inte försörja sin familj och tappa det. Alltså, vet, det är någon form av miniminivå är väl lite bra ändå, att man är tvungen att göra rätt för sig där också.
Liksom. Men vi hade ju aldrig haft råd att pröjsa någon, om han måste tjäna 17 000 i månaden. Alltså, det hade ju aldrig gått ens.
Nej, vi har ju inte råd att ha någon anställd oavsett.
Ja. Du gör det inte lättare för oss, Gustav. Men märker du, Gustav, hur artig han är liksom, när du frågasätter det här, som jag försökte ifrågasätta ditt KK och Kajsekman. Han är så snäll liksom, artig.
Jag tror en fördel med svenska modellen är också när lönerna sätts mellan arbetsmarknadens parter är att man tar hänsyn då till liksom att industrin ska fungera och så vidare. Återigen så tror jag att, och det här är lite lustigt, du har ett mycket större förtroende för politiker än vad jag har som är politiker. Alltså jag tycker alltså inte att det är lämpligt att jag och mina 348 riksdagskollegor ska bestämma vad liksom den perfekta lönenivån, ingångslönen, utan det är bättre att de stora facken, ta till exempel Handels, eller får sätta det. Liksom. Så att när man börjar jobba på Coop eller ICA så är det arbetsmarknadens parter som har avgjort vad lönerna är.
Så jag vill ju vara tydlig med att säga att jag har ju väldigt lågt förtroende för alla politiker, utom er naturligtvis. Men jag har ännu lägre förtroende för privata aktörer. Det är bara med det att göra. Så det är det liksom.
Jag tänkte på det, du har sagt lite några gånger att det ni gör nu då, Moderaterna och er regering, ni städar upp lite grann för gamla misstag som den förra regeringen har gjort.
Ja.
Vad händer, eller vad tror du händer ifall den andra sidan skulle vinna nästa gång? Du tror att det kommer gå ner igen då liksom, eller vad?
Alltså det är så här, den andra sidan i politiken är ju liksom en total röra. Du har Socialdemokraterna som är liksom ett djupt splittrat parti som har allt från liksom Jamal al-Haj liksom islamister till liksom en extremt kvinnoförbund, SSU, deras ungdomsorganisation är helt galen, och sen så ska de samarbeta med Miljöpartiet som bara så här, helt saknar verklighetsförankring, liksom lever i en total fantasivärld. Och sen har du ännu mer så här, extrema kommunister i Vänsterpartiet, och så dessutom har du Centerpartiet i det här som är liksom liberaler som svävar upp i månen. Så att, liksom att få ihop det där, det kommer inte bli bra. Väldigt lite kommer uträttas. Och därför så står ju väldigt mycket på spel inför nästa val. För att det vi nu börjar göra, allt när det kommer till liksom att se till att vi har ett fungerande rättsväsende, få ordning på migrationen, se till att bygga kärnkraft. Alltså, det kommer liksom inte vara löst 2026. Det här är saker som tar tid. Vilket gör att ytterligare både en och två mandatperioder blir väldigt viktiga.
Vi måste ju bara låta medlemmen ställa sin fråga till honom.
Ja.
Kan du ta fram det, Gustav? Jag ber om ursäkt att jag hade det, men den är i jackan.
Har du glömt medlemmens fråga?
Ljudlöst. Ja, jag har inte ställt den.
Men i bestämd form singular har ni?
Alltså, den står på din community.
Jaha, okej.
Det låter som att ni har en medlem.
Det är det vi har, så fattar du hur viktigt det är att han får ställa sin fråga så inte han försvinner.
Nej, men vi kanske bara en som du tyckte var bra nog då. Jag ska plocka fram den.
Nej, men
jag kan också titta här. Vi har ju några.
Kan ju runda om med det, bara titta frågor.
Ja, absolut.
Och vi försöker ju uppmana till att bli medlemmar för att stötta oss, och vi ska ha råd att bedriva det här, och då får man ju förstås ställa fråga till gästen.
Det är det där, Filip.
Där hade du det precis. Ja.
Just det.
Lustigt att du ändå var snabbare än Gustav.
Det kom väldigt många frågor. Jäklar, vi kommer inte
ha tid. Ja, du var faktiskt poppest, inte alla gäster.
Var det det?
Ja. Vi kommer inte hinna ta alla de här. Vi tar medlemmen.
Ja, men du ser medlemmen.
Fråga honom om man vill om han vill förklara mer ingående kring förslaget om att förbjuda vissa hundraser. I längden så kan det ju bara betyda att andra hundraser blir de nya kamphundarna. Är du inläst på den här frågan?
Ja, jag har lagt en motion i riksdagen där jag tycker man ska utreda ett förbud mot vissa hundraser. Mm. Vi har ett problem i Sverige där det finns där det är väldigt oreglerat kring hundar. Och det här skiljer sig i Sverige från andra europeiska länder. Så när det kommer, då finns det då hundar kan vara väldigt farliga. I värsta fall så kan man dö för att man blir attackerad av en hund, och det är oftast barn som drabbas av det.
Vet du hur många det är per år?
Som dör.
Nej, bara om du har någon statistik, det var intressant.
Alltså det är bara någon enstaka per år som dör av hundar. Och sen så är det ett antal tusen som blir skadade.
Är du kattmänniska som jag?
Hund, ja, hund själv. En liten Bichon Frisé. Och de här skadorna kan ju vara liksom allt från att när jag leker med min lilla vita fluffiga hund liksom blir biten i fingret i leken, till att det blir väldigt allvarliga hundattacker. Så det är en stor spridning hur allvarliga de skadorna är. Men man ska ju vara medveten om att hundar orsakar mycket skador. Och att det finns det som man brukar kalla då potentiellt farliga hundar. Och då i olika länder så finns det olika regleringar. I till exempel våra nordiska grannländer så har man förbjudit vissa hundraser. I Schweiz så ställer man högre krav på ägare. Att du, för att äga då en potentiellt farlig hundras, så måste du ha ägt en hund tidigare. Du måste känna till hundens ursprung. Men i Sverige har vi då i princip ingen reglering alls kring det här. Det är oseriösa hunduppfödare som föder upp potentiellt farliga hundar liksom i lägenheter under dåliga förhållanden. Det importeras hundar. Det är personer som skaffar den här typen av potentiellt farliga hundar som är väldigt olämpliga.
Det är liberalt och fritt.
Okay. Det är liberalt och fritt, och det leder till liksom att små barn får ansiktet bortslitet och blir vanställda för resten av livet. Så att vi behöver någon form av reglering.
Jag förbjuder ju gärna hundar och bara ha katter i hela Sverige.
England förbjuder ju American Bully XL precis, var det väl?
England är land som har då hundförbud mot vissa hundraser.
Vet du något mer specifikt, förutom den som vi hade liksom borde förbjuda?
Förlåt?
Vilka hundraser exakt eller sådär?
Nej, men om man skulle förbjuda vissa hundraser eller rasblandningar, så är det ju då naturligt att förbjuda de som helt enkelt är mer farliga än andra på en gruppnivå. Alltså man ska ju komma ihåg det, att det är ju liksom, av alla de här hundraserna så finns ju tusentals hundar, och det är ju liksom, det är ett fåtal där det blir problem. Men i de länder som har förbjudit hundraser, de har i princip förbjudit samma raser mer eller mindre. Men jag är öppen för att det går att reglera det här på ett annat sätt. Kanske som man har gjort i Schweiz. Men sen handlar det också om att se till att vi har seriösa uppfödare. Och att det inte bara går att importera hundar helt fritt hur som helst. Och frågan är också större än potentiellt farliga hundar, för det är också många hundar som far illa, som inte föds upp under bra förhållanden och som liksom importeras bara i container där, som slutar med att hundar faktiskt avlider.
Som följdfråga för det, bara för jag insåg just med riskregister. Jag tycker liksom att man ska göra det olagligt för privatpersoner att skjuta fyrverkerier. För att det är också folk som får bomber. Liksom. Jag menar, vad tycker du om det?
Det där har ju blivit mer och mer reglerat. Ja. Och det styrs också av lokala ordningsstadgan. Så att i många kommuner säger du får ju bara skjuta fyrverkerier då, liksom precis kring tolvslaget på nyårsafton. Mm. Sen är frågan hur man lyckas upprätthålla de här lokala ordningsstadgarna. Men att förbjuda fyrverkerier totalt, ja, jag vet inte. Men även där så finns ju ett uppenbart behov av att det behöver liksom, behövs en bättre reglering.
Vilka liksom miljöpartistanter ni blev plötsligt. Men ni, du kanske kan
samarbeta med fyrverkerier.
Vad sa du?
Är de miljöskäl?
Jag tror nej, liksom verkligen. Jag tycker absolut inte. Utan det är just alltså, vem som helst kan bara rikta den och skjuta ut någon.
Ja, det är också, liksom, vapen, det är också liksom gött med fyrverkerier. Sköj alltså, och liberalt.
Och exakt, och det sköj med pistoler också. Men jag tycker inte folk ska få pistoler hemma heller.
Det tycker jag, men tror du att mer i majoriteten av folk? Jag tänkte bara sista fråga på det med hundgrejen. Eller det kanske går att samarbeta med Miljöpartiet eller så här, men tror du folket vill det här?
Så här, den senaste opinionsundersökningen som gjordes kring just förbud mot det som kallas kamphundar gjordes 2019. Och då var närmare 70% för ett förbud. Mm. Så att det finns få politiska frågor där det finns ett lika starkt stöd. Men med det sagt så kanske ett förbud inte är den rätta vägen att gå. Nota bene, alltså jag har motionerat om att man ska utreda ett hundförbud. Så att det viktiga är ju att vi löser problemet. Mm. Det vill säga att vi har farliga hundar som attackerar andra hundar och människor. Det är det problemet vi måste lösa.
Det är flera som undrar här, eller som tycker då, att inom polismyndigheten så föregår det någon form av vänsterflum. Upplever du det så?
Det var jag som skrev.
Exakt, han har gått in en massa fake account. Men tycker du det? Att det står liksom, nej, vad tycker du om att det är så mycket vänsterflum inom polismyndigheten?
Det vet inte vad jag menar. Du jobbar ju polisen idag, så du har egentligen bättre koll. Upplever du att det är mycket vänsterflum inom polisen?
Ja, men det är svår fråga att svara på. Alltså, det är exakt vad man menar. Men du var inne på det lite grann förut med det här med kvotering och den biten då, eller att man måste ha in kvinnor till varje pris.
Kvoteringen har ju upphört, och kvoteringen är ju typiskt som vänsterfråga, men den har ju upphört, så det problemet är ju löst. Sen skulle jag säga att det kanske är så att polisen inte i tillräckligt hög grad fokuserar på sitt kärnuppdrag. Utan att under tid så har polisen i högre utsträckning orienterat sig mot att fungera lite mer som en hybrid med en socialtjänst. Det är bara polisen som kan fungera som ordningsmakt. Och jag tycker det är viktigt att polisen så att säga fokuserar på det grunduppdraget.
Ja, men det var väl ett bra politiskt svar på den frågan, för han syftar väl antagligen på att säga, du vet, de går i Pride och de ger föreläsningar.
Ja, det var också en fråga.
Istället för att göra det de ska, kanske.
Ska, om polisen ska gå i Pride till exempel.
Alltså, jag tycker inte att myndigheter ska delta i några så här, politiska manifestationer. Sen att enskilda polisanställda deltar i olika typer av politiska sammanhang. Det är ju en annan sak.
Men inte uppstyrt med uniformer och av polismyndigheten liksom, att man går.
Jag vet inte, jag tror har polismyndigheten, alltså är det så att myndigheten, det är väl så att enskilda poliser har fått tillåtelse att gå i tåget i uniform.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, så tror jag att det är, men jag vet inte såklart.
Tror jag. Jag tror inte polismyndigheten deltar i... Polisförbundet gör det. Mm. Fackförbundet. Mm. Och de, men det är så här, polisförbundet, det är ju ingen myndighet. Utan det är ju ett fackförbund, så det står ju de fritt att göra det.
Har du något... Ska vi köra en sista fråga från folket? Yep. Har du något minne som du kommer ihåg från polisen? Som du bär med dig idag? Liksom, vad som helst?
Storytime,
har du något?
Jag är så oerhört dålig storyteller.
Ja, men kanske någon farlig situation eller någonting du kommer ihåg som du kanske inte kommer glömma. Det finns ju, man är med om vissa saker.
Jo, men liksom. Det minns jag absolut. Det var vid ett tillfälle som jag var väldigt, väldigt nära att behöva skjuta en kille. Mm. Och det var i Jakobsberg centrum. Jobbade i yttre tjänst och av en ren slump så kom vi till torget. Och så uppehöll det sig två gäng. Och vi hoppade ur polisbilen och gick fram till de här liksom klungorna. Det var typ 10-15 stycken liksom på klungan. De stod på varsitt håll och man kände ju direkt liksom att de är inte här för att socialisera. gick fram och de ville såklart inte berätta för oss någonting om vad det handlade om. Men vi kände ju då, såg ju på ena gänget att de var hemmahörande. De kände ju till vilka det var, att de var hemmahörande i Jakobsberg. Och det andra gänget gick fram och frågade. Och då visade att de kom från Tensta. Så det var ju liksom någon, det var rätt unga killar liksom. De lite ogenomtänkt hade de nog tagit sig dit med någon tanke på någon form av uppgörelse. Och sen hade det blivit liksom bara att de, liksom det blev någon form av standoff där. Men vi var bara två poliser, så att jag skulle på radion ropa på en, försöka få dit en till patrull. Samtidigt så kommer det fram en kvinna som hade förlustanmält någon handväska, en äldre dam, och skulle hon fråga mig om det. Hon förstod inte att jag pratade i radion. Man har ju öronsnäcka, så det händer väldigt mycket på en gång. Jag blir distraherad
och då sköt jag henne.
Nästan.
Sen ser jag bara i ögonvrån hur någon börjar springa, för de har ju stått liksom provocerat varandra. Hade det här hänt idag, kan vi lägga till, då med de våldsnivåerna vi har idag, då hade det kanske förmodligen varit så att det hade inte gått till på det här sättet, utan då hade man åkt hem till någons lägenhet och skjutit. Men konfliktmönstren såg ju lite mer annorlunda ut, och det var vanligare liksom att man träffades och gjorde upp liksom man mot man. Så att vi fick intrycket att de var där för att slåss. Vi var rädda att det skulle balla ur. Och då är det en kille från Jakan som han, i någon buska eller någonting, måste han ha gömt ett baseballträ. Så han har fiskat upp ett aluminium baseballträ, springer efter någon av de här Tensta killarna. Och det som händer då är ju att det är en situation där han där jag måste anta att han är ute efter att slå den andra personen i den bakhuvudet med baseballträt, för att han jagar efter honom med baseballträt upphöjt. Och då har man ju som alla enskilda har ju rätt till självförsvar eller nödvärnsrätt som det heter, men som polis kan jag ju överta den nödvärnsrätten rent juridiskt, och det är också en skyldighet jag har att göra. Och det här, allt det här går ju på några sekunder bara. Så då drar jag omedelbart mitt vapen och ropar åt honom: polis, stanna, jag skjuter. Och jag måste ju liksom följa honom och göra bedömningen att eventuellt kan jag skjuta ett snabbt varningsskott och sen måste jag skjuta honom. För återigen, alltså, det här går jättefort. Och de liksom, några sekunder senare är de runt hörnet och då är det för sent. Så jag är ju helt inställd på att snabbt varningsskott och sen skjuta honom om han inte stannar. Och lyckligtvis så stannar han. Och det var en situation där det var väldigt, väldigt nära att jag eventuellt hade skjutit honom. Och då är det också så att om det hade hänt så kanske man tänker att du kunde skjuta i benet. Men det är inte så lätt när någon springer. Utan då måste du sikta mot liksom den större delen av kroppen där du liksom har en chans att träffa. Det är också så att polisens ammunition är expanderbar. Och det är en typ av ammunition som är förbjuden i krig enligt internationella konventioner, för att den orsakar så stora skador. Men polisen använder den för att den ska stanna i kroppen på den du skjuter. För att, så att säga, skydda omgivningen och andra. Så att om du sätter den i överkroppen på någon så får den väldigt stora skador. Lyckligtvis då så stannade han upp, tittade på mig. Jag närmade mig honom, stoppade undan mitt vapen, tog ifrån baseballträt. Och då var ju liksom adrenalinpåslaget enormt högt. Och det var en situation som var stressande, inte bara för att Det hade kunnat vara en situation där han förlorade livet, där jag hade fått leva med ett samvete att jag faktiskt har tagit någon annans liv. Även om det är rätt, så är ju en sån någonting som är som kan vara väldigt jobbigt. Men i en sån situation kan det också bli väldigt, väldigt utsatt. För att vi har ett klimat i Sverige där polisen där i breda kretsar finns det lågt förtroende för polisen. Och utgångspunkten för många, inklusive kvällstidningar, är ju inte att nu har polisen skjutit ett barn här. Det är förmodligen för att man har varit tvungen. Mm. Och eventuellt så visar det sig att något fel har begåtts. Utan utgångspunkten kan ju ofta vara att polisen måste ha gjort fel. Och det där hade ju varit en väldigt jobbig sak att vara med om. Så jag är tacksam av flera skäl att det slutade som det gjorde.
Förstår jag. Ja,
ja, det är tragiskt det där att det finns en sån bild av från kvällspressarna liksom, att de skriver på det sättet som de gör. Liksom, man nästan misstänkliggör polisen det första man gör, innan man vet någonting överhuvudtaget.
Ja. Mm. Nej, och det är så här, återigen när polisen gör saker, och det finns ju ofta också en väldigt så här, naiv föreställning av vad polisen har förmåga att hantera vissa situationer. Ta en sån sak när poliser skjuter för att de blir angripna med kniv.
Mm.
Och då kan det liksom vara röster i den offentliga debatten som gör gällande att ja, men det här är ju helt orimligt. Personen hade ju bara en kniv.
Mm. Bara det dödligt vapen som kan döda dig precis under med.
Och stod och var 10 meter bort.
Mm.
Men alltså, backa 10 steg, ta en kökskniv. Alltså, de 10 metrarna hämtar man ju in på 2 sekunder. Och sen så sitter kniven i halsen.
Yep.
Och som polis i det läget så är det ju också så att även om du skjuter, kommer du träffa.
Mm.
Och om du träffar så är det inte nödvändigtvis så heller att den kulan kommer stoppa personen. För det fungerar inte som på film.
Mm.
Att personer flyger liksom bakåt. Många som faktiskt blir träffade när de blir skjutna är ju själva så uppstressade, har sånt adrenalinpåslag eller är höga att de inte ens märker det.
Nej. Att de kan fortsätta verka.
De kan fortsätta verka. Precis. Det finns också den här amerikanska serien Cops. Det finns något specialavsnitt som heter Cops Bloodiest eller någonting. Mm. Rätt horribelt kanske, men då är det ju flera scener där poliser skjuter. Och då ser man ju också hur gärningspersonerna fortsätter att verka trots att de får flera kulor i kroppen.
Mm. 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 Det är absurt. Vi avrundar väl kanske lite där, va?
Och vi har kört på en bra stund. Stort tack för att du kom och gästa.
Ja, tack så mycket för att vi kom hit.
Ska man följa dig på någon viss sociala medier eller sådär?
Man kan följa mig både på Instagram och X. Och Facebook, om man fortfarande använder det.
Heter du samma på alla där?
Ja, det gör jag.
Och då är det alltså
Fredrik Kärrholm, K-R-R-Holm.
Jag följer dig på Instagram och Facebook. Och det kan jag rekommendera faktiskt.
Mm. Tack så mycket.
Skitkul att du kom. Tack.
Tack
så mycket för att du kom och tack så mycket för att ni har lyssnat.
Bli medlemmar så ni får ställa frågor till våra gäster.